Behöver politiker lära sig mer om kultur? Eller är det kulturjournalister som behöver lära sig mer om politiker?
Och saknar Anna Ekström fullständigt politisk fingertoppkänsla?
Ja, eller blir det en kapplöpning mellan Centerpartiet och Liberalerna vad gäller vinster i välfärden fram till valet?
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strandberg och Torbjörn Nilsson.
I Dagens Nyheter, den andra tidningen, skrev ju på sin kultursida i veckan att politiker inte är intresserade av kultur. Läste ni den här artikeln?
Jag har inte läst den, men jag har sett små snippets. Mm. Till exempel Christer Nylander, liberalen, som tyckte att han... Om klassikerna har lärt människor någonting om hur vi är i flera hundratals och typ miljoner år, kändes det som.
Ja, men precis.
Så kan det lära honom någonting också.
Christer Nylander, ordförande i kulturutskottet, på väg att lämna riksdagen. Eller han ska inte kandidera om.
Det är då man
om.
Vågar säga sådana saker.
Han fick då stå för bildning här tillsammans med talmannen, givetvis.
Sven Duvas fader var sergeant av dankad arm och grå.
Andreas Norlén. Och jag kände lite när jag läste den här artikeln, varför är kulturmänniskor så ointresserade av politiker? För den här debatten är ju, den kommer ju tillbaka lite då och då. Och då får de alltid skäll för att de är så obildade. Och så är alltid underlaget, här är också liksom det som mycket anförs som bevis i den här texten är någon enkät som har gjort, alltså en kulturenkät där de har fått svara på vad de läser och sådär. Och man kanske inte kan kräva av kulturjournalister att de till exempel har varit på Ulf Kristerssons kontor. Men har man varit det, och har man varit det flera gånger, så vet man att han alltid har en väldigt hög bokhög på sitt bord. Han läser väldigt mycket, han är jätteintresserad av både skönlitteratur och facklitteratur. Och att de böckerna också byts ut från gång till gång, så de ligger inte bara där som en accessoar, utan han är ju en väldigt läsande politiker, och Stefan Löfven är ju också otroligt kulturintresserad, så ibland tycker jag att den här
Mikael Damberg också läser väldigt mycket.
Ja, den här liksom, diskussionen går ibland lite grann på tomgång.
Det känns, den här artikeln har man ju läst några gånger tidigare i sitt liv.
Ja.
Om man nu tycker det så.
Det nya här är kanske att författaren Majgull Axelsson är med och talar också om hur fattig politiken är.
Göran Persson har ju även blåst liv i den här debatten lite grann.
Jag saknar i socialdemokratin idag kopplingen till hela kulturlivet.
Genom det här uttalandet om att partiledaren ska kunna läsa en dikt och sådär.
Jag skulle gärna vilja se det presenterat av en partiledare som samtidigt också läser en vacker dikt.
Ja, det var väl kroken här?
Precis, det var liksom anledningen. Det var
Persson fick sätta... Jag inte har läst den här.
Persson fick sätta tonen. Nej, men det är också någonting som blir, tycker jag, lite komiskt när talmannens Sven Duva tillfället det ses som liksom, det sätter någonstans standard för är du bildad och kulturintresserad, då kan du recitera de här, hur många verser är det, 27 28.
Ja, nej men, och det hänger också lite ihop med en annan diskussion som brukar uttalas som att det är brist på ideologi och brist på visioner. Det
finns också i den här texten.
Ja, och det är därför vi pratar om den nu. Och, nej men, i somras var det en professor som ville ha mer poesi i politiken. Till exempel. Och det där är ju...
Just det, det där, det var att det också en kulturartikel, va?
Ja.
Just det, jag minns den. Den var abstrakt.
Ja, precis. Men den var intressant. Men det som jag tycker fattas i verklighetsbeskrivningen, eller vad man ska säga, när man säger att det inte finns några visioner och sådär, det är ju att, alltså, man kanske också ska ställa sig hur mycket visioner vi ska ha, eller politiska partier ska ha. För att det kan ju som kännas tråkigt med ett parti som så här räknar på marginaleffekter och sådär, men den typen av partier tenderar ju att inte begå folkmord till exempel, och det är ju en ganska bra grej. Alltså, visioner och ideologi kan också vara ganska skadligt för politiker.
Det tyckte jag, det var en radikal ståndpunkt. Var det det Fredrik Reinfeldt anförde en gång i tiden när han också varnade för mycket visioner?
Mm. Ja, det, men kanske, jag tycker det finns intressant. Någonting i det.
Men det som också i den
här... Alltså tänker jag bara utveckla lite att så här, det är absolut, det är självklart att man ska ha visioner. Jag tror att alla som är i politiken har det. Men det här liksom idealet att det ska vara det drivande i alla politiska beslut tror jag är en flummig tanke om vad politik är.
Jag sitter bara och tänker på en gammal bok. Tänk om man vore Olof Palme. Boken som Torgny Lindgren skrev. Det är en fantastisk bok som Palme också diskuterade på, i alla fall enligt Viktor Malm på Expressen, på riksdagsgruppens förtroenderåd och om vad som var liksom sanna beskrivningar av politiken och inte. Och jag tänker, tänk om man vore Kristoffer Ahlström, han som har skrivit den här DN-artikeln, för det är en så mysig tillvaro att liksom... Jag ska berätta lite för kulturintresserade om att det har hänt faktiskt, tro det eller ej, att politiker har sagt någonting om kultur. För det är ju vad den här artikeln på något sätt är. Och det är också en vision på något sätt, tänker jag.
I den här texten, det andra tydliga beviset som anförs är ju Ebba Busch i Aktuellt. Ni minns det, det tas ju alltid upp i de här sammanhangen.
Vem har skrivit Gösta Berlings saga?
Det står faktiskt helt still.
När hon ville införa en litteraturkanon i skolan och fick fråga om vem som har skrivit Giftas, Gentlemän och Gösta Berlings saga och kunde inte svara på någon av dem.
Giftas?
Nej, vi... ja, du. Vi är inte på Hjalmar Söderberg.
Det var ju oerhört genant för Kristdemokraternas partiledare. Jag ska försvara Ebba Busch nu. Det gör vi inte så ofta. Jag tänkte att jag skulle ta den positionen nu. För att i helgen så var jag på en släktträff utanför Sjöbo. Mm. Och då spelade vi ett spel som heter 5 sekunder. Som gick ut på att man skulle på 5 sekunder säga någonting. Och då fick man till exempel frågan så här, säg 3 svarta saker. Och då fick man uppleva hur det var när det står helt still i huvudet. Att det inte går att komma fram till 3 saker. Och så är det jätteroligt för man säger jättekonstiga saker så skrattar alla. Och det är liksom poängen med spelet.
Du tycker folk kunde skrattat lite med Ebba Busch?
Nej, men jag tänker att jag kan ändå förstå känslan av att stå i Aktuellt och det är helt tomt i huvudet.
Och den tredje, Gentlemen.
Ingen av de här 3 har jag läst. Jag tror att jag får lov att lägga på de här på min egen lista.
Alltså, hon vet väl vem som har skrivit Gösta Berlings saga. Det vet väl alla.
Just det vet vi inte, om hon,
nej.
Om hon vet det eller inte. Men jag kan fylla i och komma med en liten teaser att jag faktiskt har spelat in några avsnitt av Alla mot alla. Mm. Den här frågesporten med Filip och Fredrik som sänds på Kanal 5. Det är... väldigt många sådana ögonblick kan jag säga. Och det är fruktansvärt.
Ah.
Men jag hade också läst på om de mest grundläggande politiska grejerna just för att det inte skulle hända. Det räddade mig tyvärr inte i ett visst avseende. Men jag sällar mig till din försvarskör just i det här.
Sen kan man ju tycka att Ebba Buschs medarbetare borde hållit förhör med henne. Exakt. Inför att det här skulle lanseras.
Exakt, som min pappa gjorde med mig.
Ja, okej. Okay. Hjälpte inte.
I play football because I'm the best in playing football. I don't do politics.
En sak jag har tänkt på är det här med Magdalena Anderssons humör.
Amen.
Ja, men det så här. Jag har gått nu, när alla har skrivit nu om och pratat om Magdalena Anderssons humör, så har jag gått och tänkt att det är som att jag i halva livet har ägnat mig åt Magdalena Anderssons humör. För varenda gång jag har porträtterat henne eller skrivit om liksom stora sakfrågor då hon har varit involverad, så dyker det där upp. Alla människor man pratar med, alltså politiker, både i egna partiet och i andra partier, kommer alltid dit. Men när man lyssnade på budgetdebatten i veckan, Magdalena Andersson la ju fram en budget den här veckan.
Ja.
Så inser man ju att det är rätt många tolkar som humör är ju bara killerinstinkt.
Mm.
Absolut.
Och det är ju någonting helt annat än humör.
Alltså, nu, berätta nu hur
ja, men hörde ni det här replikskiftet med Mats Persson?
Mats om Persson, skolan.
Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, har av någon anledning valt att kritisera den här budgeten för att den ger för lite pengar till skolan. Plötsligt ur någon, jag vet inte var, vaknade Liberalerna och brydde sig om skolpolitik. Och det gjorde de i den här budgetdebatten. Och hon ställer sig och säger:
vad var det som var viktigast för Liberalerna? Var det barnen i skolan? Nej. Det var ju att höginkomsttagarna, att de skulle få en rejäl skattesänkning.
Det är bara en fråga om prioriteringen, Mats. Det fanns en värnskatt. Det kostar 6 miljarder. Vill du lägga de 6 miljarderna på skolan? Eller vill du lägga dem på att ta bort skatt för de som tjänar mest?
Det är höginkomsttagarna, inte barnen i skolan, som ni prioriterar när det verkligen gäller.
Invände han då att värnskatten alltså är självfinansierad?
Alltså titta på bilderna. Han sjönk ihop som en sexårig pojke som hade varit ute och gjort något han visste att han inte fick göra. Alltså, och det här är Mats Persson, han är ju inte sån. Det är ju en tal för person som liksom ja, inte ger sig, om man säger så. Han har stridit i partiet och vunnit. Det är liksom...
Men hon körde ju samma taktik med, mot Moderaterna med elsparkcyklarna.
Absolut.
Man kan satsa på elsparkcyklar.
Titta i Stockholm, där Moderaterna styr. Där sänker man skatten och satsar på elsparkcyklar.
Eller så kan man satsa på...
Istället för att bygga ut socialtjänstkuratorer och fältassistenter som skulle kunna stötta de ungdomar som riskerar att dras med i de kriminella gängen.
Elisabeth Svantesson fick smaka samma medicin. Och dels så säger det ju någonting om att humör och killer instinct är liksom två sidor av samma mynt. Och dels tycker jag att det säger något om, med Magdalena Andersson så kommer Socialdemokraterna förhålla sig på ett helt annat sätt till, alltså retoriskt, till den här positionen. Vi har 25-28% och måste förhandla med allt och alla och lägga fram politik vi inte gillar. För hon lyckades ju där med det som de säger att de haft sånt stort problem med. Alltså det finns en regeringspolitik och det finns en partipolitik och vi måste få ut partipolitiken. Den står hon och säger i budgetdebatten. Hon erkänner ju, jag fick inte igenom allt jag ville och därför är jag förbannad och nu jävlar ska du få höra det.
Och så har ju inte Stefan Löfven varit.
Inte direkt, nej.
Och det intressanta är väl om hon kommer vara som mot Centerpartiet då. Antagligen. Inte va? Om hon är som mot Mats Persson. Det är ju liksom... I debatten så var hon ju så väldigt, väldigt vänligt inställd till Martin Ådahl ändå. Det finns ju ett klipp som skickas runt där hon, när Martin Ådahl kallar A-kassan för ett bidrag och hon gör grimaser och himla mögeln och säger det är en försäkring. Men jag tycker att jag ska inte anklaga dig för att gå på sossespinn med den här analysen, Torbjörn. Även om det
brukar du göra.
Men det ska jag inte göra. Men jag tycker att det är ju tydligt att även socialdemokrater vill vända den här diskussionen om Magdas humör till att vara just det du säger. De här delarna av debatten länkades ju friskt på Twitter. Det finns ju liksom en bild. Man vill nu sälja in bilden av Magdalena The Killer Andersson.
Ja, men då kan man ju ta det där klippet när hon himlar med ögonen. Det är ju mycket mer det Göran Perssonska draget.
Ja.
Alltså som en del människor kan tycka är otrevligt eller rent av ohyfsat.
Jag tror att det hänger samman med hennes vanliga liksom oförståelse för när någon tycker någonting annat. Men jag vill bara säga att det här sättet att prata om henne och hennes person är ju berättigat. Det här handlar ju om hur hon för fram sin politik.
Ja, men det är samma diskussion som fanns kring Göran Persson och hon är ju uppfostrad av honom.
Ja, men det jag har tänkt på senaste tiden är ju hur absurt det ändå är att den hela den här debatten debatten om hennes humör har blivit så stark. Det är ju del av den här poddens ansvar, men också så var jag med i politiken.
Ja, vi var ju tidigare, vi pratade om detta redan inför vår debatten i våras.
Men jag var med i politikbyrån till exempel, och det avsnittet hette ju Bulldozen. Och jag tycker att det blev ett bra program, men det var ju väldigt vinklat på just hennes approach liksom, och hur, ja, humör och sådär. Och fick kritik för det, som jag tycker delvis var rätt mätig, hur säger man? Ja. Och det, då kan man tänka sig att kanske SVT och andra tänker till lite. Är vi ute på lite hal is här? Men jag fick ett samtal efter, ja, samma dag som budgeten presenterades. Just från SVT, där de ville att jag skulle analysera slash svara på frågor om att hon har lagt upp en nallebjörn på Instagram. Att hon liksom, alltså, när hon presenterade budgeten så var det en nallebjörn bredvid. Och om jag trodde att det var som ett svar på den här debatten som har kommit om hennes humör. Och att om jag trodde att det blev, att hon skulle bli liksom mjukare i sin image av detta.
Vi borde prata, ha ett helt avsnitt om den här nallebjörnen.
Det kan man ju då säga. Jag hade inte sett bilden. Jag bad dem skicka frågor och så skulle jag tänka efter. Tittade på bilden. Nallen är ju någon typ av nalle som skickas runt av en klass någonstans i Sverige. Som så här, ta med mig ut i världen och visa mig intressanta saker. Den kanske inte är en slump att den hamnade just hos henne just, nej, på budgetdagen. Men ändå. Och jag tackade faktiskt nej till det här.
Det gjorde du rätt.
jag kanske ska stryka faktiskt här. Men, just för det är viktigt ju att inte hålla på att fortsätta larva sig om det här.
Nej, men precis. Och det tycker jag. Jag tycker att den här saken, alltså Magdalena Anderssons ledarstil, personlighet, sätt att föra fram sin politik är givetvis relevant. Det här, man pratar ju om Ann Linde till exempel lite på samma sätt utifrån humör och sätt att vara. Och man gjorde det som sagt om Göran Persson. Men det finns ju någonting i att så här, detta har blivit det enda. Det finns ju inte ett porträtt på Magdalena Andersson som har skrivits de senaste veckorna där inte det här är en väldigt stor del. Och ganska ofta utan att få fram relevansen i det. Alltså, ska man prata om det måste man ju också berätta vad har det för betydelse. Jag tyckte det var intressant i politikbyrån med John Hassles kritik som ju var väldigt... Alltså Finanspolitiska rådets John Hassle som pratade om hur hon hade tagit emot kritik från honom.
Vi blev utskällda efter noter av finansministern och mötet avslutades ganska snart med att finansministern sa att vår rapport var en mental härdsmälta från det finansretoriska rådet.
Det var också ett fantastiskt ord, finansretoriska rådet,
som hon hade kallat det. Men jag tänker också på, hon gjorde ju en intervju med Thomas Nordenskiöld i Expressen i våras, med Glenn Andersson alltså, innan vi visste att hon var kandidat till det här uppdraget. Men, och det vet vi i sig fortfarande inte, men då pratade hon ju om hur Anna Kinberg Batra hade blivit bemött av medierna i relation till Ulf Kristersson. Hon var ju väldigt skarp i den kritiken. Hon tyckte ju att medierna skulle sätta sig och göra en liten könsanalys av sin bevakning.
Det kan jag hålla med om.
Hur stel framställdes Anna Kinberg Batra? Hur framställs Ulf Kristersson? Det skulle vara intressant att höra vad Magdalena Andersson själv tänker om hur hon framställs nu.
Hon är skitförbannad.
Alltså, får jag berätta min bästa Magda-story?
Ja.
Det är min. Den finns i Daniel Suhonens stora Juholt-bok. Så det är Suhonen som är upphovslämnare här. Man får göra en trovärdighetsbedömning utifrån det. Det är partistyrelsen, någon slags heldagsövning. Daniel Suhonen är chefredaktör på Tiden, partiets tidskrift. Han ska komma dit och göra en dragning för partistyrelsen om någonting. Han ska snacka strax efter lunch. Han kommer när det är lunch, men han har redan ätit lunch. Så han sätter sig ner bredvid Ilmar Reepalu, men har ingen mat. Så hör han plötsligt en stämma liksom bakom ryggen. Kommer det fram en person, det är alltså Magdalena Andersson. Och så säger hon, och du tycker väl det är borgerligt att äta lunch? Det är också en inledningsreplik. Välkommen hit, din jävel.
Jag intervjuade Magdalena Andersson i veckan med anledning av då budgetpresentationen. Hon var inte, hon skällde inte ut mig på något sätt. Men jag försökte fråga hur hon själv skulle etikettera sin budget, eftersom Centerpartiet ju har gått från att säga att Vänsterpartiet får inte få inflytande över budgeten. Nu har de ju uppenbarligen det, så nu säger Centerpartiet att budgeten måste luta åt mitten. Och då frågade jag Magdalena Andersson om budgeten lutade åt mitten. Och då svarade hon, den lutar framåt. Men jag har försökt verkligen säga, du vill inte säga om den är, om du ser den som vänster, den är ju ganska vänster. Sen har den ju ganska mycket inkomstskattesänkningar, eller mitten. Hon bara, den, jag säger bara framåt.
Jag tycker det var ett roligt sätt att läsa det.
Men vad tyckte ni om, hur skulle ni liksom etikettera budgeten?
Ja, jag tycker ju att det där var så kul att jag tog med det i min analys, det här med att den lutar framåt. Det är en gammal centerpartislogan och säger absolut ingenting ju egentligen. Men det är väl en till mesta del en välfärdsbudget ändå, får man väl säga, men också allt åt alla. Alltså, och det är ju därför det är så svårt att sätta en etikett på det. Den har ju utformats väldigt mycket för att den ska gå igenom också. Men det man kan säga om klimatsatsningarna som var största någonsin var ju att det som inte var med var ju till exempel miljöskatter som Centerpartiet hade sagt nej till. Så det är en sån vinst för C som inte riktigt märks, och en förlust för MP, men som är ganska avgörande för klimat- och miljöfrågorna.
Det var ju i princip inga skattehöjningar. Alltså det var något på bonus-malus att det systemet gjordes om, men annars var det ju i princip inga skattehöjningar alls. Och det, det är ju ett av Vänsterpartiets krav, att det ska finnas lika mycket skattehöjningar som de här 10 miljarder skattesänkningar.
Ja, men, och det var ju lite roligt att Magdalena Andersson sa att så här, jo, jag noterar också att Vänsterpartiet inte hade finansierat de skattesänkningar som de föreslog.
Mm.
Var är Annie Lööf? Var är Annie Lööf? Hallå, hallå. Var är Annie Lööf?
Imorgon börjar Centerpartiet stämma.
Ja.
Digitala. Mm. I hubbar ute i landet.
Ja, exakt.
De kommer ju träffas runt om i landet, så de kommer ju ändå ha sina centerfester som de alltid berättar så mycket om.
Men hur kommer det gå med Mikael Arthurssons sång? Ska den då, det är ju en allsång, ska den sjungas tillsammans över länk?
Gud, de kommer säkert göra någon slags medley så här, de klipper in olika.
Ja, men det kommer bli som den här Sveriges Radio körde ju sån där alla fick liksom spela in och skicka in, eller hur?
Ja, vi får se. Mikael Arthursson, partisekreterare som vid varje fest på stämman, har en nyskriven sång med rykande färska verser, som Tage Danielsson skulle sagt, om dagspolitiken. Men det är Mikael Arthursson i all ära, det finns bara en Annie, brukar de säga i det här partiet. Och hon firar 10 år som partiledare, Maggie. Du har följt henne av detta skäl, pratat med henne om detta.
Ja, precis. Jag har faktiskt tillbringat mycket tid med Annie Lööf de senaste veckorna. Suttit i timmar på hennes kontor och pratat om de senaste 10 åren och vad som har hänt. Det har varit väldigt lyxigt. Det är sällan man får så mycket tid med en partiledare. Ibland får man med Löfven 11 minuter eller så. Men vi hade många timmar tillsammans.
Men finns det någonting som du tycker, för du försökte ju också hänga med henne mycket under regeringskrisen.
Ja,
men det var ju
då
svårt.
Fick jag inte det. Det som hon själv säger var hennes värsta, alltså regeringsbildningen efter 2018 när jag gjorde dokumentär.
Precis.
Det säger hon ju själv var hennes värsta tid som partiledare.
Vad hade det med dig att göra?
Nej, det hade inte med mig, det hade med hennes, med den stora pressen på henne att göra.
Ja. Men skulle du säga att det finns något missförstånd om henne? Alltså det finns ju väldigt starka bilder av vem hon är på något sätt.
Ja, min text handlade ju mycket om att hon faktiskt sen hon började som politiker och också som partiledare väldigt mycket har gått sin egen väg och inte haft något emot att bli kallad svikare. Kanske stå upp för sina principer, hade hon nog själv sagt. Men jag hade ju exemplen hur hon var under FRA-striden, som ju blev en stor kris både för hennes partiledare och för alliansens statsminister. Och också hur hon var då när hon gjorde det här Alliansen 2.0-utspelet, när hon bjöd in de andra partiledarna till Maramö utan att förvarna dem från en scen där hon också skällde ut allianssamarbetet för att ha tappat reformkraft och energi och sådär. Och det tycker jag är intressant. Det slog mig liksom under våra samtal när jag satt och lyssnade igenom intervjuerna efteråt, att det var väldigt tydligt mönster i hennes politiska karriär. Att hon pratar ju mycket om att alliansen har varit så viktig för henne och samarbete och så. Det är liksom hennes självbild. Och samtidigt så ser man att hon många gånger har valt att göra saker som kanske går i en annan riktning.
Det var ju jättekul att läsa det där porträttet, tycker jag. Och just om Maramö så kände man ju kylan där de här månaderna när ingen svarade.
Ja.
Men det är ju politik, och hon gjorde ju någonting som, alltså, Fredrik Reinfeldt hade ju velat då att hon hade kollat med honom, men då hade det ju inte blivit något.
Precis, eller att hon hade, att de hade gjort det här utspelet tillsammans, nu ska vi förnya alliansen, istället för att hon då utmanade honom om liksom att peka ut riktningen för alliansen.
Det är en riktig maktspelare, helt enkelt.
Men hon sa också så där att det där hade hon ju aldrig gjort idag, och idag vet hon mycket mer vikten av att informera andra partiledare om det man ska göra. Men, och hon hade inte gjort det om hon inte var så ung och så ny. Och samtidigt säger hon ju som du att det hade aldrig fått den effekten om hon inte hade gjort det. Hon pratade också om när Anna Kinberg Batra, ni minns det där utspelet om budgeten, alltså när Anna Kinberg Batra svängde om SD och sa att vi börjar lägga fram en gemensam alliansbudget, då informerade hon ju bara de andra i alliansen med ett väldigt kryptiskt sms. Och Annie Lööf var ju jättekritisk mot det då när det hände, men hon sa nu att ja, man måste ju också förstå att liksom, vill man ha avsedd effekt kanske man inte alltid kan informera sina samarbetspartners.
Mm. Jag tänker att det är ju en politisk person som absolut inte gillar att vara nummer två. Och det var ju vad Centerpartiet var i alliansen. Och hon skrev ju den där valanalysen som du beskriver efter 2010 års val, som gick ut på att vi kan inte vara med i det här gänget på det här sättet, för då utplånas vi som parti. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om att vara högsta chef över det som händer. Och inte vara nummer två, som man var i alliansen, eller tre.
Nej, och där finns det ju en frustration bland moderater som man hörde väldigt mycket under regeringsbildningen. Just att de gick och pratade om att Annie Lööf vill egentligen bli statsminister. Det är därför hon vill få sonderingsuppdraget. De var ju alltid väldigt misstänksamma mot Annie Lööfs ambitioner.
Men det har ju alltid pratats väldigt mycket om Centerpartiets långa linjer framåt. Att de har en grandios plan långt borta vid horisonten. Får du någon känsla av om hon kommer vara kvar då?
Det tror jag absolut att hon kommer, om hon får. Alltså, och det får hon väl, så som det ser ut i partiet nu. Hon har ett enormt stöd. Jag fick verkligen känslan av att det är det hon vill, och att hon har tydliga planer för framtiden. Hon la också upp på Instagram, fira mina första 10 år som partiledare. Alltså inte 10 första år, utan mina första 10. Hon är ju ung, vi är lika gamla hon och jag.
Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verkligheten.
Det kommer ju utmaningar, i alla fall om hon skulle fortsätta. Och en av de största inför den här stämman är skolpolitiken, eller vinst i välfärden, som vi pratade lite om förra veckan. Eller jag spådde som stor framtidsfråga.
Du kommer med en text om det där imorgon, eller
hur? Det hoppas jag. Man ska inte säga saker innan det är färdigskrivet.
Men vad händer i den här frågan?
Det är ju radikalt det som händer i Centerpartiet. Om man läser liksom motionerna, om man följer behandlingen av dem i distriktsstämmorna, om man följer kommittéarbetet, så är det ju stora saker som händer. Det finns egentligen 4 frågor avskaffa köer, införa offentlighetsprincip, differentiera skolpengen eller på något sätt förändra resursfördelningen till offentliga respektive privata skolor, och förslag om att införa vinstutdelningsförbud. Alltså och att företag ska få ha vinst, men att man inte får att dela ut den, att pengarna inte får lämna verksamheten.
Och alla de här förslagen går i en riktning där man alltså vill införa offentlighetsprincip.
Ja, precis.
Och liksom en, vad ska man säga, en vänsterriktning, skulle man kunna kalla det.
Det kan man säga, det skulle inte en centerpartist säga, men men det är väl rimligt att säga det faktiskt.
Men partistyrelsen kämpar ju emot, eller hur?
Partistyrelsen är yrvaken och tror att de kan komma med och säga, kan vi inte ha kö från 3 års ålder? Att döma av kommittéarbetet som var i söndags i skolpolitiken. Ett möte som pågick från 9 på morgonen till 23 på kvällen.
Vad är ett kommittéarbete? Förlåt, alla vet kanske inte allt om Centerpartiets formalia.
Inför stämmor och kongresser så skickas det in motioner. Distriktsstyrelser antar eller avslår dem från, så de blir liksom antingen hela distriktet eller inte. Och sen kommer det in massa olika motioner. Och så ska man försöka reda ut om det går att jämka olika attsatser, att liksom få ner antalet förslag och stämma av hur ligger landet i distrikten, vad kan det bli för propositionsordning, vad kommer stå mot varandra i slutet. Och det är kommittéarbete, i andra partier kallas det ibland andra saker. Men det är det förberedande arbetet. En person från varje distrikt sitter där. Och där satt de alltså i 14 timmar i ett digitalt möte i söndags och diskuterade de här sakerna.
Och då är ju CUF som de säger, jag vill ju säga SUF, men de säger alla
CUF.
Ungdomsförbundet, säger jag.
Yes, de är ju drivande i de här, de vill förändra systemet helt enkelt.
De är drivande på några punkter och sen finns det enskilda distrikt. Och sen är det spännande att Nils Porup-Petersen också är en av de drivande personerna i det här. Han är ju nummer 2 i utbildningsutskottet idag. Mm. Och ettan, Fredrik Kristiansson, ska lämna riksdagen. Så vi har alltså en frondör som i praktiken snart är den ledande personen.
Man kan ju flytta folk från utskott också.
Det vi får väl se vad Annie Lööf gör. I vilket fall, det tycks i kommittén vara så att det är ganska klart med att man ska avskaffa kö. Det är också ganska klart att man på något sätt kommer kräva att införa en ny resurstilldelningsmodell.
Men avskaffa kö helt och hållet?
Ja.
Okej. Okay. Liberalerna vill ju till exempel ha kö med 1 år före skolstart. Alltså det finns ju lite olika sätt att organisera det där.
Det här är ju förslag mot partistyrelsen.
Absolut. Mm. Och på de 2 andra punkterna, så offentlighetsprincip och vinstutdelningsbegränsning av något slag, så är det lite mer oklart. Eller superjämnt. Partistyrelsen vann med udda röster, som jag förstår kommittén. Men bara att ett parti som för 3 år sedan stolt deklarerade att man fick in den här punkten 9 i januariavtalet, som alltså förbjöd regeringen att på något sätt hålla på med vinst i välfärd på något sätt överhuvudtaget. Mm. Att det 3 år senare har jämn diskussion om en vinstutdelningsbegränsning i sitt kommittéarbete inför sin stämma. Det är ju häpnadsväckande utveckling.
Ja, och det är också intressant. Alltså man pratar ju ofta om hur nära Centerpartiet står i olika särintressen. Och nu så är det ju också intensivt lobbyingarbete mot olika centerpartister. Kreab ringer runt och erbjuder sina tjänster till att skriva debattartiklar till var och varannan centerpartist. Det är ju starka intressen som vill att partiet inte ska förändra skolpolitiken helt enkelt.
Absolut, det är ju det som är det roliga med att bevaka den här frågan, tycker jag, att det är så fort det händer något så drar det igång så enorma maskinerier och det står så mycket pengar på spel och det är så mycket känslor inblandade.
Se bara igår när Socialdemokraterna presenterade inför sin kongress ett förslag på att förbjuda vinster och det blev typ börskrasch. Mm. Eller det blev börsras för friskolebolagen. Det är ju intressant. Det fanns en diskussion om att de börsnoterades för att det skulle bli svårare att förbjuda, att det skulle bli en större politisk fråga som skulle göra det ännu svårare för politikerna.
Jo, men precis. Den här tankesmedjan, ni skapade tankesmedjan TS Balans, de brukar ju prata om, som då är kritiska mot systemet, de brukar ju prata om att ju mer man pratar om den här frågan, desto större politisk risk har den. Så att, liksom, att bara debatten är igång är ju dåligt för riskkapitalisterna eller vilka nu som vill tjäna pengar på det. Det är bara intressant med just det börsraset. För om man till exempel tittar på Benjamin Dosa som förut var Moderaternas ungdomsförbundsordförande och som nu är vd för Timbro, så har ju han gjort en resa han också. Men på Twitter här, om det var igår så, eller i dagarna, så pratade han om att ja, men de flesta friskoleföretagen gör en vinst på 3,5, eller om det var något genomsnitt på 3,5%. Det låter ju inte så mycket, men det är ju enorma summor och pengar som riskeras här. Det ser man ju med börsraset.
Tror ni att Socialdemokraternas förslag som Anna Ekström presenterade på tisdagen då, igår, tror ni att det påverkar centerstämman i helgen?
Det tror jag absolut, och jag tror att Socialdemokraterna är helt inställda på att kompromissa om det här, men att man gör det här dels för att man är rädd för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, att de kommer knycka väljare med det här. Men också för att man, om man drar det här till sin spets och verkligen säger förbjuda, så kan man i alla fall då komma längre i kompromisserna med eventuella samarbetspartners. Vi hade ju en text på Svenska Dagbladets sajt igår där Jonas Himfors, statsvetaren vid Göteborgs universitet, intervjuades. Jag har den största respekt för Jonas.
Men
jag håller inte med om just exakt vad han sa där. Han trodde att Socialdemokraterna, att det här kan vara ett tecken på att man förbereder sig för att gå i opposition och låta de borgerliga partierna regera sönder sig. Det tror inte jag.
Jag fattar faktiskt inte varför Anna Ekström gör det där utspelet den här veckan. Alltså, läget i Centerpartiet är att det är jämnt om alla de här fyra förslagen. Folk är väldigt, väldigt nervösa i Centerpartiet. Det står och väger. Det kan sluta med att partiet går långt åt Socialdemokraternas håll i de här frågorna. Att då komma ut som socialdemokratisk statsråd och börja härja om vinstförbud. Ängsliga centerpartister blir ju inte mer sugna på att kritisera rådande ordning och ta beslut som faktiskt öppnar upp för förändring. Som Anna Ekström önskade förändring av dagens skolsystem och stöd för det, så borde de bara hållit käften den här veckan.
Fast handlar det inte om att flytta mitten? Och det är ju liksom, jo, de måste flytta sig för att rörelsen ska fortsätta.
Jo, men det kan
det
man
tänker.
Det är klart, men varför gör de inte det nästa onsdag?
Mm, när Centerpartiet har tagit sitt beslut. Det ligger väl i schemat inför deras
kongress. Ja, alltså,
alltså, ofta är det så. Ofta är det så.
Men ja, fast då får man, tror jag, om man är klok politiker, ha lite mer fingertoppkänsla. Jag tror absolut att det bara förstör för de beslut Anna Ekström gärna skulle se togs på centerstämman i helgen. Men vi får se.
Mm.
Men det, när man har ringt runt i Centerpartiet så får man ju bilden av att här är en liksom ganska massiv kraft, för den kommer från så många olika håll. Det är inte bara ungdomsförbundet, det är inte bara Nils Porup, det är en massa kommunpolitiker som sitter i skolnämnder som upplever de här problemen som marknadsskoledebattörerna har satt som problemformulering i ett par års tid. Det är utifrån det som den nya argumentationen kommer. Att då störas, alltså partistyrelsen kan ju nu enkelt avfärda en del av förslagen med: det där är ju sossepolitik. Kommer vi låta som sosse nu? Kommer vi låta som Anna Ekström? Vill ni låta som Anna Ekström?
Ni hör ju, det... personer försöker desperat ta sig in i det här samtalet. Och nu tänker jag... Nej, men, jag pratade ganska mycket med Annie Lööf under våra timmar tillsammans de senaste veckorna också om hur Centerpartiet påverkas av det här samarbetet som de har haft med Socialdemokraterna och av att liksom ha en socialdemokratisk statsminister som man har gett sitt stöd till. Därför att centerpartister tycker jag har liksom det senaste året gett en bild av att det har, de nya medlemmarna har förändrats. De som är relativt unga som själva gick med under alliansen och liksom hatade socialdemokrater pratar om att de som kommer med nu tycker ganska bra om socialdemokrater. Tycker att Stefan Löfven är en bra statsminister. Tycker inte så mycket om Ulf Kristersson. SD-frågan är jätteviktig för dem. Och de är mycket mer vänster i sin ekonomiska politik än vad de här liksom ganska högerpersonerna är. Och att det är en förändring i partiet. Det här gick Annie Lööf överhuvudtaget inte med på. Hon sa liksom att så är det inte. Det har alltid funnits folk som inte tycker det är lika viktigt med skattesänkningar som jag och Maud Olofsson tycker. Och när jag ställde den där frågan flera gånger, liksom, men tror du inte att ditt parti har påverkats av det här samarbetet? Då sa hon, liksom, det hon kunde landa i var att ja, men vi har vuxit, vi har blivit större och då har det kommit in fler vänsterpersoner, fast alla de här högerpersonerna finns fortfarande kvar. Men det där, alltså, det är ju intressant. Vad kommer hända? Ja, till exempel DN hade ju en intressant mätning under hela hyresstriden som ledde till regeringskrisen, där Centerpartiet inte hade sina väljare med sig i frågan om fri hyressättning i nyproduktion, medan de övriga borgerliga väljare tyckte att det var en bra idé.
Ja, och deras andra val, alltså Centerpartiets väljares andra val har ju skiftat till ja. Att bli Socialdemokraterna.
Och då säger Annie Lööf att det är ju inte så konstigt eftersom något annat skulle innebära SD då. Och det är så viktigt för dem. Men det sker ju saker med Centerpartiets både medlemmar och väljare. Och jag tycker det ska bli jätteintressant att se vad händer om några år där när det där har vuxit lite mer.
Ja, men verkligen. Men jag tycker det är en intressant poäng du gör, Torbjörn. Men det finns ju en annan aspekt på det här som jag har undrat över ganska länge. Varför inget borgerligt parti bara tar på sig ledartröjan i den här frågan när man vet hur opinionen ser ut. Alltså det är liksom ett öppet mål, en marknadsandel att ta, att vara det enda borgerliga partiet som är kritisk mot det här systemet på ett liksom väldigt tydligt sätt. Och det är väl
då utgår ifrån alltså att människor i allmänhet inte gillar vinst i välfärd.
Ja, det ser man ju på alla opinionsmätningar. Och då blir det ju, alltså jag undrar om det nu blir en kapplöpning mot valet mellan Liberalerna och Centerpartiet och varför det inte redan är det. Alltså jag ser det bara som rent strategiskt som någonting som man skulle kunna plocka väldigt många poäng på som borgerligt parti.
Liberalerna tog ju en ny politik på det här området för ett år sedan som handlade just om ett ändrat kösystem där man skulle ställa sig i kö ett år före och också då förändrat skolpeng. Det som nu diskuteras på Centerstämman, där har ju de redan flyttat sig ganska långt. Det fick dock ingen uppmärksamhet och jag intervjuade Isak Skogstad då, deras tjänsteman som hade varit med och tagit fram det här, han som också är skoldebattör ni vet. Och han berättade att han hade... Aktuellt hade kommit för att göra ett inslag då på partirådet när den här politiken togs och han var så himla stolt över att ha tagit fram de här förslagen. Han är ju en person som liksom brinner väldigt mycket. Och sen så när han hade satt sig hemma för att kolla på inslaget så handlade allt om Anna Starbrinks kritik mot Nyamko Sabonis utspel kring januariavtalet. Och han var helt knäckt och hade inte heller varit i politiken så länge. Så att jag tror att det var hans första liksom. Och han bara, ja, vi har tagit fram den här jätteintressanta politiken. Och de har inte fått någon uppmärksamhet för den. Nej. Jag tror inte folk ens vet om det där.
Nej, men det finns en anledning till det. Och det också knyter an till Socialdemokraternas förslag nu. För Anna Ekström har ju hållit på så där också tidigare när hon inte har kunnat säga. Och även innan januariavtalet så har det varit så här, ja, men vi vill förändra det fria skolvalet, men det finns ändå, det går inte fram till väljare. Det är så här, okej, ni håller på med samma skit som ni alltid gör, tänker de. Det är liksom ett tydligt budskap, tror jag, som det här, vi vill förbjuda vinster i välfärden. Det går fram. Medan de här liksom...
Differentierad skolpeng flyger
exakt,
inte riktigt.
Paket. Det är ingen som orkar liksom lyssna på det. Jan Björklund var ju tidigt inne med att han inte vill se riskkapitalister i skolvärlden. Och Nyamko Sabuni har ju nu sagt att hon oroas av det. De ska diskutera det där på landsmötet. Vi får väl se.
Risken med Socialdemokraternas utspel är ju att man återgör det till en vänster-högerfråga. Och det som höll på att hända, eller håller på att hända, är ju att det inte är en vänster-högerfråga.
det beror ju lite på Centerpartiet nu.
Vi får se vad Annie Lööf säger efter besluten på fredag kväll.
Vem
i Centerstämman
vinner? Anna Ekström eller Kreab?
Med den frågan tackar vi för oss.
Ja, det gör vi.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.